Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 109 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag den levande legenden som revolutionerat musik-Sverige, nämligen Tommy Nilsson. Han slog igenom en låta som Öppna din dörr, En dag och Allt som jag känner. Vi går igenom hans barndom med separationen från sin pappa som sen gick bort när han var barn. Vi går in på hans styrkor och brister och medmänsklighet. Hur han tagit sig ur alkoholismen och blivit en ny människa med otroligt mycket livslust. Här kommer en fantastisk, varm och inspirerande person. Han även medverkar i Så mycket bättre och massor av annat. Låt mig presentera ingen mindre än legenden Tommy Nilsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Tommy Nilsson.
Tack, tack. Betyder det att jag är framgångsrik när man får vara med här då, eller?
Absolut.
Ja, men det är kul.
Och det kan man ändå säga, utan att slå sig på sig själv liksom för hårt på bröstet, att du har varit.
Ja, det har väl varit... En lång karriär som har gått upp och ner kan man väl säga. Nu känner jag mig mest framgångsrik som människa faktiskt. Mer än jobbet sådär. Mår väldigt bra just nu sådär. På en bra plats i livet om man säger så. Det ser jag som den största framgången i så fall.
Hur mår du idag då?
Jag mår skitbra. Jag har ju lilla Tim här med mig som du ser. Sitter i ett hörn här och... vi ska till hans mormor för att jag ska iväg och jobba. Och, jag jobbar väldigt mycket just nu och fått ett litet uppsving. Sådär. Så det känns jättekul. Har en liten familj, jag, Linda och Tim. Och, vi har flyttat ner till Stockholm här nu igen. Jag har bott i Hälsingland 20 år. Men, nu är jag på en bra plats i livet känns det som. Både privat och med musiken och allting. Sådär. Känns bra.
Mm. Härligt. Vad skulle du säga ditt liv nu då, 1-10?
Nej, men det måste vara en 10 faktiskt. Jag saknar inte så mycket just nu. Jag tycker jag är på rätt väg med lite nya grejer och nya projekt. Och... Det känns som att mitt bästa ligger framför mig. Liksom. Det tycker jag känns skönt. Kanske inte de största kommersiella framgångarna, men min bästa musik och sådär. Och... Bästa delen av mitt liv tror jag ligger framför mig. Jag är 56 nu, jag tror att det tog fram till 50 innan man lärde känna sig själv och sådär. Och, trygg med sig själv. Och, idag är jag inte rädd för någonting. Jag kan göra vad jag vill. Det känns jätteskönt.
Vad hade du liksom gett för råd till dig själv om vi säger som 20- och 30-åring? Mm. Om du hade sett tillbaka på ditt liv nu. Och liksom, vad har du tagit med dig för lärdomar?
Nej, men alltså det grejen är att de som är 20-30 år som jag umgås med, eller mina egna barn, så det är helt hopplöst att ge något tips till dem. För att man måste ju gå igenom allting på något sätt. Jag tror man måste gå i alla fällor själv och sådär. Men det är ju det här med att tro på sig själv. Jag har en son som är 25, han ringde för något år sedan och han blev draftad av ett sånt här, nu kommer jag låta som en farbror, men han är e-gamare alltså. Och hade ett bra, schysst, fast jobb och undrade liksom, pappa vad ska jag göra? Ska jag verkligen lämna det här jobbet och bara satsa på det här? Klart du ska göra det. Det är självklart. Liksom. Han hade ingenting som band honom här. Liksom. Ingen flickvän, ingenting. Bara, kom igen, kör ut i världen. Nu är han borta i Korea och spelar. Va? Och så att det är väl det tipset man skulle ge sig själv då. Att verkligen satsa på det man tycker det är roligt alltså, innan man binder upp sig på massa grejer va. Och det här med skola och utbildning och sånt där, det är ju fantastiskt, men det är väldigt få som blir det de tänker sig att de ska bli. Så att välj någonting som du tycker är kul istället. när man ska plugga sådär. Och det rådet hade jag nog gett till någon i så fall. Eller till mig själv.
Kommer du ihåg vilket lag han spelar för?
Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det är ett nytt spel. Ganska nytt spel.
Är det Counter-Strike eller?
Nej, det är inte Counter-Strike. Det är ganska nytt nu. Jag kan ta reda på det.
Ja, jag hade ansvaret Emil Hiton Kristensen den här Counter-Strike. Så att man har hört några namn, men man har inte sett det själv.
Jag fattar ingenting. Jag såg en match mellan Sverige och Spanien. Han spelade landslaget i det här också då. Och såg en match mellan Sverige och Spanien då i VM på det här. Jag fattar ingenting. Det går så jävla fort.
Och, utvecklingen går ju fort.
Ja, men det gör det. Det är helt sjukt faktiskt. Och hela sceneriet liksom, att de sitter i en arena liksom, och lirar och folk bara skriker. Det är vår tids popstjärnor liksom.
Ja, men det är det som är så stört. Alltså att, jag vet att Counter-Strike-tröjorna och t-shirts och sånt säljer mer än alla fotbollslagen gör tillsammans.
Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Första priset om det var Counter-Strike, tror jag, är ju liksom ett par miljoner dollar i vissa turneringar. Sådär. Så det, man kanske skulle ha satsat på det istället. Men det fanns inte så mycket sånt när jag började.
Nej. Hur ser en morgon ut för dig nu och när går du lägger dig?
Morgonen just nu ser ut så här, eftersom min tjej jobbar på Operan nere i Malmö och håller på att repetera. Så det är jag och Tim. Så då får man ju gå upp när han tycker att det är dags. Och sen lämnar jag honom på dagis vid 9. Sen försöker jag jobba, om jag inte ska iväg och jobba någonstans utan bara hemma, så försöker jag sitta hemma och jobba mellan 9 och 3. Så hämtar jag honom. Och då får man ju sitta och peta med låtar och skriva och vad som är för dagen liksom. Just nu ska jag ut på en turné, så jag sitter och klipper en massa filmer och sånt som ska upp på LED-väggar och försöker göra mycket själv. Jag tycker det är rätt kul att lära sig samtidigt. Så.
Hur gör du nu då för att kanske hitta det här lugnet? Om du har en hektisk period med turnerande och grejer, så här, vad har du för frizon?
Nej, men frizonen är ju hemma. Just nu så har jag en liten friggebod som jag sitter och jobbar i. Och det är verkligen en sån man cave också. Det är inte bara jobba där, utan jag kan titta på en film, jag kan sitta och fundera sådär. Jag har till och med ett löpband där som i en friggebod, kan du tänka dig, ett löpband och studio i samma. Men det är nog min frizon, kan jag tänka. Och allra helst på nätterna, om Linda hemma när de har somnat och sådär. Så jag somnar sällan före 2, men oftast vid 3 sådär. Mellan 12 och 3, det är min bästa tid tror jag, på natten.
När vaknar du då?
Har jag Tim, då är det ju upp vid 7:30 kanske, sådär. Annars så, eftersom Linda jobbar mest på kvällarna, så tar hon morgnarna, och det är ju lite skönt. Jag vet inte, jag behöver inte, jag är inte så orolig över sömn. Jag sover när jag blir trött, på något sätt. Så om jag är trött på dagen, sover jag 2 timmar. Jag är inte så bunden vid tider, som de flesta är ju, med sina arbeten och sådär, utan jag kan sitta i soffan fram till 11 också och glo på tv och sen gå ut och jobba ett par timmar. Så där.
Var är du uppväxt någonstans?
Jag är uppvuxen i Solna. AIK förstås då. Ulriksdal, Baratorp, Törnbacken heter det. Nej, jag bodde där. Jag har bott i Solna ända fram till jag var 19. När jag flyttade till Frankrike då ett par år faktiskt. Så att, Solna, det är norr om stan, det är ett bra ställe att växa upp på, tyckte jag.
Hade du en bra uppväxt, tycker du?
Ja, absolut. Det var ju min morsa då och sen min styvfar som jag... Min riktiga pappa gick bort och jag träffade honom aldrig faktiskt. Utan jag har haft min styvfar hela livet och aldrig var något konstigt med det liksom. Alltid haft det jag behövde. Och han kanske hade velat att jag skulle hålla på med idrott mer än musik, men... De har alltid stöttat och liksom, jag kan inte säga att jag har haft någon svår uppväxt sådär. Däremot så var jag ganska stökig själv, dålig i skolan och sket väl i det mesta sådär. Ville hålla på med musik bara, eller idrott då ganska länge. Jag spelade fotboll, jag spelade basket och friidrott och allt möjligt. Jag var ganska bra på det också. Men så fick musiken större och större plats liksom. Och när det blev allvar med uppe i juniorerna så där, man var tvungen att lägga ner tid eller liksom sluta. Så orkade jag väl inte träna som de andra, så då fick det bli musik. Jag skulle bli trummis egentligen. Men killarna jag skulle börja spela med, de hittade en kille som spelar skitbra trummor. Och då var det bara sångare kvar. Så då fick jag sjunga om jag skulle vara med. Så blev jag sångare faktiskt.
Vad gjorde att du var ganska kass i skolan då?
Jag har väl alla möjliga, inga sådana här bokstavskombinationer. Men jag är ju dyslektiker och dyskalkyli och en påse olika saker liksom. Skitdålig matte, kan inte stava, fruktansvärd handstil, sådär. Jag skämdes så mycket för att jag inte kunde stava. Så jag hittade på nästan en egen handstil. Alltså det var bara jag som kunde läsa det. för att ingen skulle se hur illa jag stavade, va? Och på den där tiden så visste man väl inte riktigt hur man skulle bemöta de här problemen liksom. Så jag blev pajas istället. Jag blev så här klassens clown liksom, och busa mest och hitta på massa konstigheter så.
Vad gjorde du för något då?
Men det var ganska oskyldigt, men man störde ju definitivt lektioner och sådär, och fick sitta ute i korridoren många gånger så där, som man fick göra på den tiden då. Eller gå upp till rektorn, du vet, sådär. Jag var inte elak, det var jag inte. Men man sabbar, man vill ha uppmärksamhet.
Men du var inte mobbad någonting?
Nej, jag var snarare på andra sidan faktiskt. Jag kunde nog vara ganska elak ibland, vet jag. Vi var väl några stycken som var rätt så elaka mot några klasskompisar genom åren faktiskt. Det är ju sånt man skäms för och är jätte... Ja, det är inte alls roligt egentligen att erkänna, men så var det i alla fall. Och det händer ibland att du tänker på någon av kompisarna, för att när man sen får egna barn så det är fruktansvärt om någon råkar illa ut eller råkar ut för det. Där har jag lite att skämmas för faktiskt.
Vad var det som hände då?
Man var väl allmänt taskig sådär. Det kunde ju vara både verbalt, och ibland så gav man sig på någon som man tyckte var bara hade konstiga kläder eller vad som helst. Så var det tyvärr. Det var väl ett grupptryck där som det var svårt att stå emot. Det är bara att erkänna. Det var så det var.
Blev det några andra saker det här gänget då? Var det några tjuvrökningar och sånt?
Ja, det var det.
Men är det coola gänget eller?
Ja, det var det coola gänget. Absolut. Jag umgicks också oftast med någon som var lite äldre än mig själv. I och med musiken och sådär. Så blev det så. Ja, men man skulle vara lite tuff. Och gärna hänga i rökrutan och vara lite ball sådär. Och det försökte jag, det, absolut. Jag gjorde det ganska bra också faktiskt. Ja. Jag var ganska ball, tror jag.
Ja, vad hade du för kläder på det?
Oh, shit.
Vad körde du för något?
70-talet snackar vi nu, om vi säger högstadiet. Då var det ju så här, det var mycket så här V-jeans. Jag vet inte ens om du vet vad det är. Utsvängda brallor.
Jo, liksom. Utsvängda, alltså extremt tajt på lår och rumpa. Ja, och sen så går det bara
precis.
Rakt ut.
Och sen så var det något så här V vid knäna liksom, det kallas för V-jeans. Och sen skulle man skulle ha vita träskor, så här, helt sjukt.
Jaha, vita träskor?
Ja, det var också jävligt poppis, vet jag. Platåskor, det hade inte jag, för det hade sett jävligt konstigt ut. Men det var en mishmash av konstiga kläder alltså på 70-talet tycker jag, början där. Lite från 60 och något nytt som skulle liksom in i det där. Nej. Det var ingen roligt mode.
Men din mamma fick ju dig ganska ung. Hon var väl 18, va?
Ja, hon var 18 och fick mig, och 16 och hon fick min bror. Så att,
det är väldigt, det är till och med ungt på den tiden.
Det är ju, det kan inte vara lätt om man säger så. Hon hade det inte lätt heller. Och de skildes då, mamma och pappa, när jag var 1. Och delade då på oss bröder. Vilket jag undrar ju varför det blev så. Jag har inte riktigt fått svar på det. Men pappa tog hand om min bror och mamma tog hand om mig. Och vi hade nog ganska knapert en stund där, tror jag. Hon kämpade nog för att få ihop det för oss då. Jag har inga jättespeciella eller specifika minnen sådär, men jag vet att vi bodde ganska trångt och sådär, och att hon kämpade på med livet och, ja, för att vi skulle ha det bra.
Och sen så försvann din biologiska pappa då ett tag?
Ja, alltså min riktiga pappa, han försvann ju till en annan del av Sverige och skaffade mig 4 halvsyskon där nere som jag träffar ibland nu. Men så gick han bort när jag var 12, tror jag. Men jag träffade honom aldrig under den här tiden. Och det är också en sånt där som jag vet inte riktigt varför. Men jag funderar inte så mycket över det där heller. Ibland kan jag tänka liksom, ja, hur det var för mamma. Det är klart att man kan vara nyfiken någon gång så här, hur pappa var och sådär. Va? Men mina halvsyskon har ju berättat en del. Och jag föredrar att liksom bara gå framåt med den man är nu. Mm. Jag vet ju hur läget var då. Liksom, och jag tror att om man kommer bara hitta något så här, kommer till freds med sig själv, så behöver man inte rota så mycket mer, tänker jag.
Min pappa drog ju iväg lite grann samma sak där, men han drog iväg när jag var 3.
Ja.
Någonstans. Han var ju chilenare, så han drog iväg till Australien.
Okej.
Okay. Mm. Så jag har också en 4 halvsyskon och så. Men sen så sökte jag upp honom när jag var 23.
Mm.
Men jag har nog från och till under alla åren så här haft den här liksom tanken att, nej, men vem är han? Är vi lika? Ser vi ut samma sak liksom, alltså, lite så. Sen så träffade jag när jag var 23 och då fick jag lite det här, liksom, min egen bekräftelse så här, att, nej, men nu har jag sett och nu har den här, det är en stor ruta liksom på min checklista, och då bara check, när jag träffat honom, nu vet jag hur han ser ut, nu har jag vet vad han är, och så här, innan visste jag inte ens vad han var. Så att, men vi har inte haft kontakt efteråt, men det var på, mycket nog för att jag inte har, jag har känt att jag har fått min checkruta klar liksom. Då är det så här, då är jag fortfarande en främmande person för mig, som man var egentligen innan, men jag har sett han ser ut och jag vet vad han är liksom.
Ja. Nej, men för mig, jag tror inte att nu är min mamma borta också. Hon blev bara 52 faktiskt, så att det var ju jättetragiskt. Och det är klart jag kanske hade haft några frågor nu som vi inte har klarat av liksom, men det är ingenting som jag går och liksom funderar över sådär, utan jag brukar göra den här jämförelsen med att man kan ju dammsuga liksom sitt liv sådär, och men man behöver inte tömma ur det man har dammsugit och gräva i det och kolla vad som finns. Det kan räcka med att dammsuga liksom. Och som sagt, jag mår så bra nu och är på en så bra plats att jag behöver inte gräva i det som har varit liksom. Utan man går vidare. Ser hellre till idag och imorgon liksom. Det som har påverkat mig lite grann kan man väl säga, det är att jag är ganska dålig på att höra av mig till mina, jag har ju vuxna barn, jag har ju en dotter som är 36 liksom, och 25 och 20 och 13, jag har 5 barn. Jag är ganska dålig på att höra av mig till dem sådär, det kan jag ha dåligt samvete för ibland, och det kan ju vara en, det kan ju komma därifrån helt enkelt, att min pappa försvann så tidigt och att ja, det har påverkat det på något sätt. Sådär. Men alltså man gör sitt bästa. Jag vet att jag gör mitt bästa hela tiden. Och då är det okej.
Okay. Mm. Och din mor då försvann, hon var 52.
Ja, hon, det var ju väldigt tragiskt på många sätt. Men ja, så var det. Det gick fort.
Någon cancer eller?
Nej, alltså hon hade cancer några år tidigare, men hon dog inte av cancer. Hon fick en propp i lungan faktiskt.
Mm.
Vilket jag också fick 2001 tror jag var. Sen visade en utredning att det inte är ärftligt i mitt fall. Men det var lite läskigt sådär. Och det är klart att jag tänker att båda mina föräldrar har ju gått bort tidigare än hur gammal jag är nu, så att säga. Så att jag har blivit redan, jag är redan äldre än båda mina föräldrar. Men så kan man inte heller gå omkring och tänka att man ska tippa av bara för att de gjorde det. Utan jag sköter mig på ett helt annat sätt idag också. Har bytt livsstil helt och hållet kan man säga. Med alkohol och allting. Och tänker lite mer på hur jag mår inuti också. Sådär. Så att jag är inte orolig för det.
En sak som jag tänkte faktiskt när jag såg det nu. Det är ju första gången vi ses.
Ja.
Men en av de första tankarna som kom upp med. Det är hur snygg du är.
Nu
är inte du lastgammal så. Men du ser ju ändå förbannat bra ut för en ålder får man väl säga.
För första så ska jag säga tack då. Nej men grejen är att jag har liksom inte gjort något speciellt annat än att jag slutade och partaja. Det var det som hände. Jag tror att det var det Birro som sa i någon artikel att det sköna med att sluta och dricka det är att man ser yngre ut när man blir äldre. Och lite så har det varit för mig också. Jag menar, jag kan titta på bilder på mig själv där man är otroligt så här sliten. Och jag kan väl känna mig så idag också. Va? Men jag festar inte. Det är 6-7 år sedan nu som jag drack alkohol. Och jag gjorde ett val liksom. Och sköter mig och är full av liksom positiv energi. Så jag vill framåt. Så där. Jag är inte så himla, ska man säga. Jag sitter inte hemma och gnäller att man blir äldre och att publiken försvinner eller vad det nu kan vara. Så där. Spotify och bara liksom, vad bättre för.
Vi sitter i Spotify-huset nu.
Ja, precis. Så man får prata tyst där. Nej, men jag vill framåt. Va? Och jag jobbar med en hel del yngre människor och liksom som ger mig energi. Min fantastiska kvinna jag har hemma, Linda, är 19 år yngre än mig. Och skitglad hela tiden. Så jag måste liksom skärpa mig för att hänga med. Sådär. Jag sitter gärna i soffan och liksom hamnar gärna framför tvn också. Sådär, va? Men jag försöker ändå liksom att inte bli den här killen som åker omkring och sjunger sina gamla låtar. Lite sådär halvsunkigt. Utan jag vill framåt liksom. Så att jag håller på med det. Jag jobbar med yngre för människor. Så skaffar mig lite mer up-to-date sound. Liksom. Ja, trivs väldigt bra helt enkelt.
Om du skulle förklara ditt gamla Tommy Nilsson jag och Tommy Nilsson 2.0. Ja. Hur var det gamla och hur är det idag?
Ja, men det gamla var ganska destruktivt. Väldigt lång period. Jag hade svårt med drickat. På så sätt att jag drack alldeles för mycket, helt enkelt. Festade för mycket och kunde bli ganska jobbig. Så där när man hade druckit för mycket, skällde på folk och gnällde och liksom mycket. Mycket av det där har jag försökt att analysera. Att jag liksom rev ner, alltså man är destruktiv, man river ner förhållanden och kanske i karriären också när man tycker att det börjar gå bra sådär, så är man så rädd att mista det så att man river ner det själv istället för att någon annan ska ta ifrån det. Så kunde det vara i förhållanden också att man lämnade innan man blev lämnad. Man river ner innan någon annan kommer in och förstör det liksom. Svårt att förklara, men ja, någon slags destruktiv läggning liksom mot mig själv. Och det i sin tur då ska då bottna i att jag är rädd, ja, jag är rädd för att bli lämnad och det kanske hänger kvar då sen barns ben liksom, va, med mamma och pappa och sådär. Men det där har jag kommit till tals med faktiskt. Mycket tack vare att man slutar dricka helt enkelt. Det hjälper inte om man har lite så här svarta tankar, det hjälper inte att dricka om man säger så. Utan då, det förstärks ju ofta. Men nu, just nu ser jag absolut inte. Jag är inte rädd för någonting. Vill bara framåt och har försonats med allting som har hänt mig. Liksom, och allt jag har gjort. Det mesta i alla fall tror jag. Det finns säkert någonting som man måste checka också om man tänker efter. Men det var ganska destruktivt ett tag helt enkelt. Och det, det var väl inte så roligt. Två skilsmässor kostade det, till exempel. Vid några tillfällen så kostade det mig också kontakt, bra kontakt med mina barn, liksom. Det är klart man får betalat. Men jag går vidare. Jag tror det viktigaste är att förlåta sig själv för att man har varit dum när man var ung, liksom. Att komma till tals med sig själv och vara vän med sig själv, liksom. Och det är jag nu.
Om man har ett, vi tar något typ av dålig vana eller något typ av missbruk, vad det är. Det kan vara spel, det kan vara med alkohol, droger, det kan vara exakt vad som helst. Vad tycker du, eller hur tycker du man ska gå tillväga med det då? Är det första att liksom inse, eller vad är de här olika...
Ja, men insikten är det första. Det hjälper ju sällan att folk tjatar runt omkring en. Det kan snarare få tvärtom effekt, att man blir förbannad bara och gör det ännu mer, vad man nu gör. Insikt att man kanske har ett problem och att berätta det för sina närmaste. Och faktiskt försöka och ta hjälp. Det finns massor med bra människor. Om man tar alkohol till exempel, så gick jag gick på A-möten. Hjälpte mig. Jag slutade på dagen, alltså. Förstår vad jag menar? Jag bestämde mig mitt på dagen, så jag käkade lunch med en kompis som skulle på ett A-möte och frågade om jag ville hänga med.
A-möte då, alltså för de som inte vet det, anonyma alkoholister.
Ja, precis. Ja. Han skulle på ett möte då och frågade om jag ville hänga med. Och jag funderade i en kvart. Och ringde min bästa kompis, frågade honom, tror att det här är någonting för mig? Liksom. Ja, för fan, gå dit, sa han. Och så gick jag dit och sen dess har jag inte druckit. Så att det var verkligen så här abrupt slut på allting. Jag har inte druckit en lätt öl sen dess. Det känns magiskt när man tänker tillbaka på det. Men jag gick förmodligen och väntade på en chans, liksom en öppning att få börja om, liksom. Och när man träffar någon annan också, jag hade precis träffat Linda, min tjej, och när man går in i ett nytt förhållande så får man en chans att sudda lite bakåt också. Kanske släppa lite dåliga grejer. Skärpa ihop sig. Och det var väl det jag gjorde.
Det är starkt, häftigt.
Ja, men det är cool. Och insikt är det första. Och sen är det ju... Det är jobbigt. Jag har kontakt på nätet nu med en hel del människor som jag försöker att prata med och hjälpa. Och lite sådär. Oftast är det människor med kanske lite dålig självkänsla. Sådär, som kommer från någonting trasigt. Och sen så börjar man dricka. Och sen är det svårt att sluta. Va? Men man måste ju vara motiverad själv. För att det ska funka, liksom. Och ha någon som stöttar. Som man kan ringa eller som man kan prata med. Jag försöker vara det nu för människor som jag inte känner ens en gång så. Men det är många som dricker alldeles för mycket. Så kan man ju säga. Och som inte erkänner för sig själv att man kanske har problem med det. Men var och en gör som man vill. Alkohol är ju det är en drog, liksom. Det är bara att det är så socialt accepterat att dricka, och det dricks i alla möjliga sammanhang. Men skulle det introduceras på marknaden nu, liksom, här har du en flaska, det är 40-50% alkohol och du blir skittokig om du dricker upp den här. Ska du ha en? Liksom. Så det hade nog inte funkat
precis,
så bra.
Precis, du mår dåligt, du kräks, du kommer inte ihåg, det är minnesluckor, det är grejer. Så, vad fan ska du det där för?
Du kanske får sparken och skilsmässa och lite sådär. Men ta en, vet jag. Liksom.
Precis, ta lite till.
Ja.
Jo, men en sak som jag tänkte på här, att jag vet inte om du själv framställer det så, men jag läste någon artikel att du är liksom nykter alkoholist. Och du har inte druckit på 6-7 år. När blir du nykterist bara?
Ja.
Alltså när kapar man den där nykter alkoholist-grejen?
Alltså man säger nog så lite grann därför att det är så jäkla farligt att ta ett glas. Va? Alltså man är ju, det är inte så att man börjar på noll, utan tar man ett glas när man är alkoholist eller har varit alkoholist, så är man tillbaks på 100. På en gång, va? Förstår du vad jag menar?
Okay.
Jag tror att det det är någon sån här säkerhetslina man har, så här, det är en tanke liksom, att jag är där liksom. Jag får inte dricka, det går åt helvete om jag tar ett glas liksom. Så att man har det där med sig. Det är inte så att jag går och tänker varje dag att jag är alkoholist fast jag inte dricker, men ja, man säger så, och det är mer som en varning till sig själv, tror jag, att det finns fortfarande risk liksom, om du skulle trilla dit, va. Nu känner jag mig så stark på alla möjliga sätt, så att jag kommer inte att göra det vet jag, men det är nog en bra tanke att ha med sig i alla fall, att det är farligt liksom. Efter ett par månader så här, det är nästan som jobbigast, för då tänker man, ja, men nu har inte jag druckit på ett par månader, det betyder alltså att jag kan sluta, då kan jag väl dricka. Ja, det är många fällor liksom.
Jag dricker typ 1-2 gånger per år.
Ja,
jag drack senast för ett år sedan och 20 dagar sedan ungefär, när jag var i Miami. Även så, så jag dricker ungefär någon gång per år där någonstans.
Nej, men alltså om man tar vin som ett exempel, eller öl då förstås. Starksprit är lite svårare att argumentera för. Men öl och vin, och så här, det är fantastiskt trevligt att ha till maten framförallt. Va? Och en kall öl en sommardag, jag fattar att folk vill ha det. Och det är bara att många av oss klarar inte av att stanna vid 2 öl. Liksom, utan det blir lätt 10 liksom, och så händer det knasiga grejer. Va? Och jag kommer inte med några liksom pekfingrar och sådär, utan det finns, jag har druckit alla de finaste vinerna i världen, och det är en fantastisk upplevelse att få göra det tillsammans med god mat och sådär. Och kan man liksom hålla det, så visst, det är väl jättebra. Så där, va? Men som sagt, många av oss dricker alldeles för mycket. Det är ett problem, det är det, i många familjer. Tråkigt, men som sagt, man måste inse det själv. Det hjälper inte att folk tjatar liksom.
Vad ville du bli när du var liten?
Det första yrket jag kom på att jag skulle vilja bli, det var faktiskt gymnastikmagister. Alltså. Nej, men jag höll på med så mycket med idrott och sådär. Och Jumpamajen, det var någon sån här hjälte man hade i skolan. Jag vet inte. Han var schysst liksom. Och sen var jag som sagt, jag var ganska duktig. Jag var svensk mästare i basket och på pojklagsnivå så att säga. Och duktig friidrott och fotboll, spelade upp till juniorerna med AIK och sådär. Och hade kanske kunnat göra någonting. Liksom. Men det var alldeles för höga betyg för att komma in på GH då, som det heter, Gymnastikidrottshögskolan. Så att mina skitbetyg räckte inte till något annat än till bygg- och anläggningsteknisk linje. Så att jag utbildade mig till armerare.
Armerare, armeringsjärn, de här långa ståljärnan.
Precis, betongarbetare, armerare. Så att jag var med och byggde Kista till exempel. Som lärling där då, och hade med något bygge till. Liksom. Men sen tog musiken för mycket tid, man kom för sent på morgnarna och du vet, man var inte så poppis där. Så. Sen hade jag en hel del andra så här småjobb liksom, för att försörja mig liksom, innan det tog fart med musiken, så att jag kunde försörja mig på heltid då.
Och du började i Horisont, ett band?
Ja, precis. Jo, men det var ju då, ska man säga, det började väl så här 76. 77 fick vi ett skivkontrakt. Skulle göra 2 plattor, eller vi gjorde 2 plattor. Det var väldigt så här smal musik. Det känns som att det fanns större utrymme för olika typer av musik på den tiden, jag vet inte. Kanske bara jag som tänker så. Men det här var någon slags symfonisk rockmusik, sådär, lite konstig musik. Vi började med ett gitarrsolo på en kvart, och sen sjöng jag lite grann, och sen var det syntsolo en kvart, och så, ja, så var det ungefär. Vi gjorde 2 plattor, och som inte sålde väl någon speciella mängder så här, men vi hade en liten publik, vi var ute och spelade ganska mycket så här. Vi trodde väl att vi skulle bli popstjärnor så här, men så fick jag ett erbjudande när jag var 19. Åka ner till Frankrike och började jobba där nere med musik. Och, så det gjorde jag det. Men det började med Horisont.
Vad hände efter det skivkontraktet då?
Jag fick ett erbjudande av en manager kan man säga nere i Frankrike då, som satt med två låtskrivare och letade efter någon, en sångare liksom, som de kunde göra någonting av där nere. Och jag hoppade på det där, åkte ner. Första plattan sålde över 1 miljon i Frankrike, så det var ju helt magiskt på en gång. Sådär. Så jag var lite så här flickidol då i Frankrike, eller Beneluxländerna runt där. Släpptes i Japan och lite överallt, men det lyckades inte egentligen någon annanstans än i Frankrike och Belgien och sådär.
Hur var den tiden då, att gå liksom till att bli som rockstar i ett land?
Ja. Nej, jag vet inte om jag var någon rockstar. Det var ganska, ganska smörigt, lite så här halvmässig musik. Men, jag har ju alltid sett mig själv som sångare. Det spelar nästan ingen roll vad jag sjunger. Bara jag tycker att det är kul och att jag gör det bra. Liksom. Att jag tycker att jag kan göra det bra. Så har jag varit på alla genrer och sådär. Men det var ju helt snurrigt. Jag var 20 år och kommer ner dit. Och
folk som skriker efter dem.
Ja, ibland var det faktiskt. Och det rullade in lite pengar och man hade kanske ingen runt omkring mig som jag, som tog hand om mina intressen, utan jag brände en hel del där kan man säga under 4 år. Och åkte väl hem då 4-5 år senare med en liten väska med tandborsten i bara så här, och lite med svansen mellan benen också. Men det var en kul tid, klart det var det. Men jag ser det mer som en stor fest liksom, på något sätt. Lite svarta hål där är det också faktiskt. Jag kan tänka mig att jag la grunden till mycket av beroende där nere faktiskt. Började väl där. Men det är ingenting som jag vill ha ogjort heller. Utan det var ganska kul.
Men det är droger och sånt också eller?
Det fanns ju överallt. Det är klart det gjorde det. Det var ett ständigt festande. Liksom. Man var aldrig hemma. Man var ute hela tiden. Och jag lurades nog att tro att det var så det skulle vara. Om man skulle vara, man var tvungen att vara ute och visa sig och partaja och kul. Då var man en popstjärna. Liksom. Så jag gick väl på myten. Såhär. Det är mycket romantiserande kring alkohol och droger när det gäller musik. Såhär, då. Jag gick väl på det, kan man säga.
Och sen så slog du igenom sen i Sverige?
Ja, jag kom hem så att säga, 85 då, kanske 84-85 där. Och först så satt jag faktiskt fast i ett skivkontrakt då. Vi började bråka där nere, jag och min manager, så att jag drog hem. Men jag hade fortfarande förpliktelser så att säga gentemot skivbolaget. Och de ville inte släppa mig till något annat skivbolag. Jag jobbade som väktare till exempel i ett år. Jag åkte hem. Det är nog fan det bästa jag gjort. Jag blev stationär väktare efter att ha haft den här perioden då, där nere. Så satt jag helt plötsligt som nattvakt och tittade in i en vägg. Och liksom, vad fan hände egentligen? Och det tror jag var bra faktiskt. Och musiken började smyga sig tillbaka in i och med att jag fick väldigt mycket uppdrag att göra körer åt folk, andra artister. Och jag gjorde säkert 100-tal plattor liksom, med olika artister. Och till slut så kom det ett brev där det stod du kan göra vad du vill. Liksom. Det var typ 2 år senare. Och jag hoppade då med ett svenskt rockband som heter Easy Action. Som ville att jag skulle komma och göra körer åt dem. Och sen fick jag en fråga om jag ville vara med där. Och då hoppade jag på det och hade 2 jätteroliga år med det. Men det var också en väldigt rolig tid, ett jäkligt bra band. Alltså, vi gjorde en väldigt bra platta ihop, tycker jag. Och sen så var det då så att ledaren av det här bandet, kan man väl säga, som heter Kim Marcello, hoppade med Europe och började spela med dem. Så då la vi ner bandet, för han var den som drev det liksom, och motor i det. Min solokarriär började egentligen med att jag fick 2 uppdrag som sjunger filmmusik. Dels med Tony Norum då i en svensk film, Allt som jag känner. Och i samma veva så gjorde Björn Skifs en film som heter Strul. Och så sjöng jag ledmotivet i den. Så att min svenska karriär kan man säga började med två filmlåtar. Som liksom inte var mina egna eller så, utan jag var liksom anställd sångare kan man säga. Och det blev ju båda de låtarna, speciellt Allt som jag känner, blev ju en jättehit sådär. Och det blev Schlagerfestivalen 89 som jag fick vinna. Och det var inte riktigt meningen, men vi vann ändå.
Och, jag menar att det inte var meningen?
Nej, men det var mer sån här, det var samma kompositörer som hade skrivit Allt som jag känner.
En dag, ja.
Ja, som skrev En dag, och de frågade liksom, kan inte göra det här, vi har en låt här liksom. Så här, jag bara, det är verkligen någonting för mig liksom. Och Schlagerfestivalen hade legat lite i träda då kan jag säga, det var inte alla som ville vara med. Men 89 just så var det, Globen hade invigts och det skulle bli liksom stort igen, va, Schlagerfestivalen. Så då tackade jag ja, och det var väldigt mycket etablerade artister som var med i året, eller en hel del i alla fall. Så det är klart det var kul att vinna, så där, va? Men jag hade inte riktigt räknat med det. Det fanns ju liksom ingen färdig platta eller sånt där, utan den kom ett år senare tror jag, skivan. Och då var inte En dag med på den ens en gång. Men det började ju då med tre låtar där som var väldigt populära. Och sen var det ju, så var man inne i cirkusen igen liksom. I det svenska folkhemmet kan man väl säga.
Ja, det var otroligt stora låtar. De är ju ändå liksom så här stora än idag. Alltså det är lite så här kultlåtar verkligen.
Ja, nej, men till exempel En dag är ju en sån här låt som folk, alltså man kommer ju inte ihåg alla slagervinnare om man säger så. Men den verkar folk komma ihåg och vill gärna höra när man är ute och spelar. Så, där. Så det är ju skitkul. Det är det.
Hur var det att vinna då?
Men det var ganska konstigt tror jag. Men för det första så var det ju, även om det var större än vad det hade varit innan dess, så var det ju, det var ju en tävling, en kväll och sen var det slut liksom. 10 bidrag. Och det roligaste minnet av det där var väl egentligen att jag och mamma vi åkte till Lausanne då, till den stora tävlingen. Och hon och jag fick göra en resa tillsammans. Som visade sig skulle bli den sista liksom, för oss tillsammans. Så det var väl, det är det finaste minnet jag har. Att vi fick hänga en vecka där. Den stora tävlingen var inte så intressant. Det var roligare att vinna i Sverige. Sen när man kom till Lausanne och såg alla de här bidragen komma, så att säga, dragande med så här, entourage. Och, det blev så seriöst på något sätt. Jag såg det inte som en, det var bara kul på kul tänkte jag. Men allting blev så himla seriöst där nere. Så. Men jag är väldigt tacksam för låten och att jag fick vinna. För att det har ju som sagt gjort att jag sen har kunnat göra lite andra saker också.
Och sen så körde ni en krogshow efter det någonstans?
Ja, sen händer allt möjligt på en gång. Jag turnerade ju mycket och badrock som det hette. Med Björn Skifs gjorde vi 5 år som var det största man kunde göra då. Och krogshow gjorde jag med Körberg och Marie Bergman och Louise Hofsten på Hamburg Busch. Och det hände en massa saker. Det var rockbjörnar och det var guldplattor och det var allt möjligt. Det gick väldigt bra helt enkelt. Gifte mig och fick en son. Ganska stormigt ett tag och vi skilde oss så småningom. Och fick för mig, alltså jag blev lite så här anti mig själv ett tag där. För att jag hade spelat ganska mycket, så att säga, det man kallar för FM-rock, sådär västkustrock. Och som bygger mycket på att det finns en sångare som liksom sjunger på toppen av sin förmåga hela tiden. Och jag tröttnade lite på det där. Både det och på flickidol-stämpel-grejen. Sådär. Jag tror att den där reaktionen kommer hos alla som har det. Liksom. Jag sadlade om där och började sjunga på svenska. Första plattan på svenska som heter En kvinnas man, där kom ju Öppna din dörr då. Så då var ju, det var ju också en lyckad nystart kan man säga. Verkligen. Den, ja, det var 22 år sedan den kom. Och den spelas ju fortfarande. Så det är
fantastisk låt alltså.
Ja, men det är, ibland får man till det liksom. Och jag ser inte själva låten som fantastisk, utan det är mera hur den är producerad, arrangerad och det som hände i studion när vi väl spelade in den. Va? Ibland vissa inspelningar blir magiska liksom. Och jag kan nog tycka att det är en sådan, just Öppna din dörr. Som låt har jag skrivit bättre låtar, tycker jag. Sådär. Men den träffade någon, slår han någon sträng liksom, som han lyckas med ibland. Och jag är fantastiskt glad för den, förstås.
Hur skriver du de här liksom ändå megahitsen som du har gjort? Hur hittar du det här? Är det bara att spruta ut så jättemycket låtar och sen sitter de då och då? Eller hur är...
Alltså, jag kan inte skriva en hit, förstår vad jag menar? Per Gessle kan det. Han vet hur man gör. Liksom, jag har ingen aning. Det måste börja med... För det första så får man inte ha för lång båge. Va? Man kan inte sitta hemma och tänka liksom, nu ska jag skriva någonting som ska ligga etta på listan om ett år. Liksom. Det funkar inte. Utan jag måste vara där och nu. Och jag skriver för mig själv. Jag skriver det jag tycker om. Jag skriver om det... Det jag tycker att jag kan framföra bra och en text som betyder någonting för mig. Liksom. Det måste börja där. Och sen så resten har man inte så mycket att säga till om. Liksom. Faktiskt. Det ibland händer det bara att det är timing och det är liksom man berör någon och sen helt plötsligt så börjar den spelas och man vet aldrig vad det där är. Då skulle alla sitta och skriva samma låt om man visste vad det var. Liksom. Men jag tror att det viktiga är att man får... Det är ju man förverkligar sig själv. Det är ju terapi också. Va? Att sitta och skriva om saker. Och jag skriver alltid om mig själv. Eller om det som händer runt mig. Liksom. Eller mina tankar om mig. Eller om världen. Eller sådär. Det går inte att spekulera i vad folk vill höra. Tror jag. Utan...
Hur skriver du? Hur gillar du att skriva? Nu är det friggeboden antar
jag. Ja, men jag gillar det. Sen kan jag sitta i bilen. Efter vi har pratat där ska jag sitta i bil i 5 timmar. Och då kommer alltid någon så här textrad eller någon liten melodi. Så här, och dokumenterar man det. Sen när det regnar någon dag så plockar man fram det där. Och...
Sjunger du in den på telefonen?
Ja, visst. Och det kan vara, det är fortfarande. Alltså, Tommy Nilsson, 56 år, kan sitta liksom... lite så här svängelska och liksom man sjunger de orden som kommer i huvudet bara, va? Och oftast fattar man ingenting när man lyssnar på det sen, men ibland så kan det komma någonting ur det där också.
Har du några mindfulnessövningar som du själv jobbar med eller för att kanske uppskatta dagen mer eller känna lugnet eller koncentrera dig mer eller något sånt?
Alltså det jag önskar mig är att lära mig tai chi. För det tycker jag är en grej som... Jag tror att det är en grej som passar mig. Så att jag har varit inne på det. Och jag har lite såna andningsövningar och sånt för mig. Som jag tycker funkar. Att komma ner. Ibland så... Att ta en promenad. Liksom, bara få in syre i hjärnan. Så där, va? Men så finns det ju positioner som man kan... stå i som är både i träning och alltså fysisk träning och också inre någon slags inre balans sådär. Jag har en ganska bra inre balans just nu, tycker jag. Jag har börjat mer och mer tänka på hur det ser ut runt omkring oss med i världen och sådär och på nära håll också. Försöker då skriva om det. Inte nödvändigtvis ha lösningar men åtminstone ställa frågor. Jag tror att det är det vi behöver göra. Vi behöver ställa frågor. Vi ställer fel frågor helt enkelt. Jag tror att om vi ska komma på lösning på allting så måste vi hitta andra sätt. Jag kan titta på Tim här till exempel. Han är ju 5 år nu och helt crazy. Men han har ju sprungit ifrån mig för länge sedan. Han har mycket mer sköna tankar och konstiga grejer utanför lådan än vad jag har. Liksom, och vad jag någonsin kommer att ha. Jag håller på att skriva på en grej som är en historia om en pojke som heter Kevin. Och det handlar om att se världen ur ett barns perspektiv. Helt enkelt. Jag tror att många av världens problem skulle gå att lösa ganska enkelt om man... Om man klev ner till ett barns perspektiv helt enkelt.
Har du några exempel på hur ett barn tänker i en viss situation och hur en vuxen person i dagens samhälle tänker i en viss situation?
Ja, nej, men jag kommer ihåg Isak till exempel. Han är ju 13 nu. Han kom till mig. Han var väl ungefär som Tim. Kanske 4, 5. Och det var det som startade det här faktiskt. Att han sa, det var, vi satt och tittade på tv, det var någon sån här katastrof någonstans. Och lidande människor. Och så sa han, pappa, kan inte vi ge, varför kan inte vi ge hälften? Om vi ger hälften av det vi har till dem, då har ju de. Och så har ju vi. Kan vi inte göra det? Och då kände jag bara hur fruktansvärt svårt det är att förklara för honom varför vi inte skulle kunna göra det. Utan att förstöra hans illusion om att det är en vacker värld vi lever i. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det finns liksom inget svar på det. Det finns ju ett bra svar på det. Och det är, ja, det gör vi. Vi gör det. Jag går och hämtar. Vi behöver inte, jag har 100 kronor, vi behöver bara 50 egentligen. Det är klart att vi ska ge dem 50. De har ju ingenting. Liksom. Jag menar, hur ska jag kunna förklara för honom att ja, men då har inte vi sen. Och ni vet, inte så enkelt. Och bara, vi måste ha själva. Och bara, och all det här egon liksom, som kommer in. Va? Det är,
allt som har fostrats i, all den här egovärlden.
Absolut. Va? Men, och därför med Tim till exempel, han ska verkligen få ha sin fantasi så länge han bara kan. Va? Om vi sitter i bilen och han säger, pappa, en björn, säger han. Då säger inte jag, det finns inga björnar här. Utan då säger jag, ja, vad kul. Jaha, var det flera eller var det bara en? Här var bara en. Den var blå. Ja, okej, blå björn. Häftigt.
Mm.
Sådär, va? Jag tror att det, jag menar, helt plötsligt så kommer någon och säger, och förklarar, hoppas jag, att 1 + 1 = 3. Förstår du vad jag menar? Alltså, vi behöver folk som har fantasi. Allting kommer ur fantasi. Liksom, varenda uppfinning, allting.
Mm.
Man måste ha folk. Jag tror till exempel att folk som har lite så här, bokstavskombinationer nu. Det är ingen slump att de kommer nu. Det är evolution. Förstår du? Vi behöver folk som är lite så här, som går omkring och funderar över helt andra saker än vad du och jag gör.
Mm.
Helt plötsligt så, om man tittar på så här Gates och Jobs och alla de här, de var ju helt snurriga i huvudet. Och liksom rökte på och bara höll på med alla möjliga konstiga saker. Mm. Nu ska inte jag uppmana till att göra så, men det är så här udda människor som helt plötsligt hittar lösningar på saker. Jag kan tycka att logik och regler som vi har satt upp för varandra för att vi ska kunna umgås och, eller ha ja, samma klockslag och samma tid och sådär. Det kan vara fördummande till och med. Matematik och allting. Det är klart, det måste finnas vissa regler. Så här, va? Men de håller ju bara alltid i 20, 30, 40, 50 år. Sen kommer det något nytt. Liksom. Och jag tror att den nya generationen har, som har helt andra verktyg och helt annat sätt att se på saker, helt annat tänk. De kommer att fixa det här mycket bättre än vad jag någonsin kan fundera ut. Liksom.
Hur känner du att du har hanterat ditt kändisskap då?
Ganska bra tycker jag. Jag gillar att sådär, alltså jag går inte och gömmer mig eller jag gillar att tjata med folk och kan sitta och snacka med helt okända människor och sådär och det finns den här sägningen då som går så här att när jag var ung och dum så trodde jag att jag kunde förändra världen. Nu är jag äldre och klokare och nu vet jag att jag kan det. Förstår vad jag menar?
Mm.
Och jag gillar att prata med folk och jag tror att jag kan förändra saker. Jag tror att jag kan hjälpa människor. Jag tror att vi kan hjälpas åt och liksom nu när det går ganska bra för mig för tillfället. Jag är med lite överallt och så här. Så då vill jag försöka utnyttja det kändskapet till att ställa lite frågor och vara med i bra sammanhang. Och försöka hjälpa till att göra världen till en lite bättre plats. Liksom. För det går. Man kan inte sitta hemma och säga att det är meningslöst att göra det eller det eller det utan. Jag tror att vi kan göra små förändringar allihopa. Så blir det en stor förändring. Folk får kalla mig naiv eller blåögd eller vad som helst. Men jag gillar att tänka så.
Vad skulle du vilja förändra? Vad har du för mål? Om du skulle bara få bestämma helt vad du har gjort till 10 år framåt då?
Nej, om man tar så här små saker va, så kan jag tänka ibland att vi måste tänka på hur vi sätter etiketter på saker, hur vi uttalar saker. Va. Om jag till exempel säger så här, ja men fan det är så mycket problem nere i Afrika. Va. Då är det helt fel enligt mig. Problemet ligger inte i Afrika utan det ligger hos mig. Problemet är att vi vet inte hur vi ska dela med oss. Det är det som är problemet. Va. Men så länge man förflyttar saker någon annanstans så är man liksom oskyldig själv. Va. Ja, jag har det ganska bra men de kan väl göra något åt sin situation själva på något sätt. Va. Jag tror att det är vi i västvärlden som måste lösa deras problem helt enkelt. Och vara generösare. Och inte säga så här, ja men vi ger så mycket. Ja men vi ger inte tillräckligt. Så är det ju bara. Vi ger inte ifrån oss tillräckligt av det vi har. Men jag skulle alla, det är inte så konstigt att några miljarder kineser helt plötsligt vill ha det lika bra som vi har det. Och skiter i avtal om utsläpp och allt möjligt. Så där, för att de ser ingen anledning att de ska leva i misär. Liksom, medan vi har det bra, eller hur? Så att man måste ha förståelse för folk att de vill ha det som vi har det. Och snart är det inte frågan om att alla ska få lika mycket. Utan alla måste nöja sig med lika lite. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det är också så här. Bara en tankevurpa liksom. Jag vill ha lika mycket som dig. Ja okej, okay, då måste vi. Om vi vänder på det och säger så här. Ja, men inte bättre om vi tänker att vi ska ha lika lite allihopa. Så att det räcker till alla liksom. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Men jag tror att sådana enkla saker som att bara vända på perspektiv. Va? Ja. Bara vänd på saker. Hur skulle det kännas att sitta i en gummiflotte mellan Afrika och Europa? Liksom? Eller Syrien och bara ta sig därifrån. Vi måste försöka sätta oss in i människors situation. Empati. Liksom. Om människor dör, barn, gamla, unga, människor dör överallt. Då finns det bara ett sätt, tänker jag. Släpp in dem för helvete. Och sen så får vi ordna upp det sen. Liksom. Jag kan inte tänka på något annat sätt. Om man ska kalla sig själv för humanist eller vill försöka hjälpa till. Vi kan inte säga, alltså vem bestämmer så här? Ah, men du får komma in, du får inte komma in. Nu är det för många. Vadå för många? Återigen, kalla mig naiv, blåögd eller vad som helst. Men när människor dör runt omkring oss. Det finns ingen ursäkt då för att inte försöka göra någonting. Kan jag tänka. Mm. Det finns mycket att göra någonting åt. Om man hade den makten. Men tillsammans så har vi det.
Absolut, framförallt nu med social medier, spridningar av budskap.
Absolut.
Och att det inte alltid är kvällspress eller de här grejerna heller, att det de säger är sanning. Nu kan ju en person bara uppdatera sin Facebook och det kan ha liksom större genomslagskraft än den största artikeln på, på Expressen eller Aftonbladet. Liksom.
Vi kan ta Trump nu då, till exempel, som ju hetaste ämnet just nu. Va? Men alltså, man kan inte dumförklara ett helt folk för att de har valt en president som vi inte tycker om. Det är inte Donald Trump som är problemet. Det är vad hände som gjorde att så många kan vilja att han ska vara president. Där ligger ju problemet. Och då måste man åka dit och vara där och se hur tänkte ni liksom? Hur tänkte ni? Men det finns inga jobb. Det finns inga. Alltså man måste ju vara där och smaka på det liksom. För att förstå. Det är klart att inte jag vill att han ska sitta där för att det verkar ju komma ena konstiga grejen efter den andra därifrån nu då. Men jag ser inte han som problemet utan problemet är ju hur man ska utbilda och skaffa arbete åt folk så att de inte röstar fram en sån president.
Liksom. Det kanske till och med ligger på Obamas fel för att det är han som har haft de senaste 2 mandatperioderna.
Absolut, så kan det vara. jag uttalar mig ogärna så här politiskt. För jag tycker att, och samma med religioner och sådär, för att jag tycker allting bara delar, liksom, förstår vad jag menar? Jag vill hitta lösningar som helar. Jag är helt opolitisk. Jag tycker bara att kan vi inte vara sams allihopa, tycker jag. Liksom.
Mm, förstår.
Och religioner ser som ett ja, bara någonting som delar upp världen. Det blir vi mot dem överallt, liksom, både med politik och med religionerna.
Jag håller med dig. Ja. Framförallt vad säger jag om religionerna. Mm. Men det är väl en grej som har liksom varit väldigt stark förr i tiden och gjort gemenskap. Men nu när man utvecklar sig själv, så varför ska man lyda en jäkla bok som är skriven för några tusen år sedan? Lagarna uppdateras ju var 20, 30, 40 år. Alltså, då är de för gamla. Varför ska man då följa en bok som är skriven för några tusen år sedan?
Det är en relevant åsikt, absolut, tycker jag. Men jag tänker så här, att vi måste ju börja se till det som är våra likheter, liksom, än att se till olikheterna. Förstår vad jag menar? Det finns en annan låt som kom för några månader eller ett halvår sedan som heter Samma människa. Och det är ju det den handlar om, att vi består av samma saker, som en jävla sten, liksom. Universums alla byggstenar finns i en droppe vatten. Och du och jag kommer ur den, båda två, liksom. Mm. Det är ingen skillnad.
Mm. Det är lotteriet.
Det är lotteri.
Var man är född och hur och sådär. Jag var i Afrika precis och har aldrig varit där innan, men såg sån enorm fattigdom. Det var helt sjukt. Vissa, alltså de som har jobb, tjänar 400-500 kronor i månaden och gör riktiga skitgöra. Alltså. Så att, och lever i total fattigdom. Och då är det så här, sannolikheten hade varit större att jag hade varit född i Afrika eller Indien än att vara född i Sverige. Så att man har ju bara haft tur med lotteriet, och då får man göra det bästa av situationen.
Absolut. Liksom. Men jag kan tänka så att människan som kollektiv, inte enskilda människor nu, men människan som kollektiv befinner sig exakt där vi förtjänar att vara. Lider folk i Afrika, så har vi som kollektiv sett till att det har blivit så. Vi kunde ha gjort mer för att de inte ska göra det, helt enkelt. Vi måste börja tänka mer. Det pratas så mycket om globalisering och bla bla bla, men liksom, det handlar mer om att roffa åt sig mer av saker än att verkligen dela på saker, känns det som. Vi är där vi ska vara. Mm. Enligt allt vi har gjort fram till nu.
Du har gjort jättemycket bra grejer och verkligen lyckas enormt mycket då inom musiken och filmer och sådär. Vad har du gjort för grejer som du är mindre stolt över? Misslyckanden liksom, eller fuck-ups? Du kan lära dig av någonting.
Jag vet inte. Alltså, vad det gäller mitt arbete sådär, så, alltså, som låtskrivare, musiker eller artist, så ser jag inte någonting som misslyckande, utan det är delar av en resa bara. Man kan inte göra saker som funkar alltid, utan man måste liksom våga misslyckas för att göra någonting bra.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jag jobbar väldigt mycket med slumpen som stor parameter, liksom, faktor i allt jag gör. När jag lagar mat eller när jag målar en tavla som jag gör lite grann, eller skriver en låt, va, så, där, så får det bli lite som det blir. Och så ställer man sig och tittar, fan vad bra det här, vad fint det blev, så här. Men jag har ingen aning om vad jag gjorde. Lagar mat, då slänger jag i det som finns, som jag tycker, men det här borde ju passa. Så här, och så smakar man av tills det är gott. Liksom. Så att om jag då misslyckas, men då försökte jag i alla fall. Så där. Och jag misslyckas hellre än att inte försöka, om man säger så. I mitt privata liv så, där, så är det klart att det här destruktiva och det här vi pratat om, det kanske jag kunde ha gjort någonting åt tidigare, men nu eftersom jag, som jag säger, att jag är på en sån himla bra plats just nu i mig själv och runt omkring mig och sådär, så kan jag tänka att det kanske behövdes allt det där för att jag skulle komma hit.
Ja, men jag gillar ju PR och marknadsföring, och du gjorde en rätt skön PR-kupp, om man skulle kalla det, inför ett albumsläpp du gjorde förut. Mm. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, men det var helt sjukt faktiskt, hela den grejen. och hur det blev. Men man ska dra det kort så här, så blev jag kontaktad av en reklambyrå som hade en idé om en kampanj. De hade en kund, Marabou, som ville göra någonting knasigt. Så där. De är, du vet, som man säger, Vasa knäckebröd, Marabou, IKEA. Det är så här sköna, trygga företag och liksom familj och ja, lagom. Så där, hela deras kampanjer. Och så ville de göra någonting knasigt. Så jag fick en fråga då. Skulle du kunna tänka dig att byta namn i en vecka till Black? Du ska vara artisten Black. Och du ska då gå ut med att du har anammat någon slags mörk sida hos dig och vill göra lite hårdare musik och sådär.
Och så förnamn eller efternamn?
Nej, bara
hel.
Ja, bara ska bara heta Black
istället för Tommy Nilsson, ja, heter du Black.
Ja. Och det är ju alltså, för det är ju så himla, det är så töntigt som man, du vet, först titta på dem och tänkt så här,
måste nästan kräkits. Alltså du måste bara shit,
ja, ja,
fan, alltså, vad på riktigt det här är.
Ja, det var riktigt pinsamt. Jag tänkte så här, det måste finnas en kamera här inne. Du vet så här, på något, det skulle vara något skönt så här blåsningsprogram. Men det visade sig att det var ju allvar och de bara upp med, vad heter det, grejer och bara visa marknadsföringsplan och liksom hur det skulle gå till och allting. Jag bara tänkte, vad fan är det här? Och sen så, desto mer jag funderade över det och förstod att det var på allvar, så tänkte jag så här, jag måste bara göra det här, för det är så jävla knasigt. Nej, men det kändes så himla roligt. Alltså, det var så himla knasigt. Samtidigt så skulle jag då släppa en ny skiva på mitt eget lilla skivbolag. Och så tänkte jag, nej men okej, det kanske är någon som uppmärksammar här. Och de marknadsföringspengarna som behövs för när man gör en skiva, de har inte jag liksom, på det bolaget. Utan vi kör på det här då. Så här. Då gick det till så här att det gick ut ett meddelande från mitt management. Där det står ungefär att jag tänker nu byta namn och börja med lite tuffare musik. Liksom. Och sen hade vi laddat upp med lite intervjuer och lite filmsnuttar och sånt där. Och slänga på som bränsle om det skulle behövas. Liksom. Men alltså, efter 5 minuter så började det ju telefonen ringa. Efter ett par timmar så var det över hela nätet. Varenda tidning, varenda människa pratade om det här, va. Nej, det kan inte vara sant, och du vet så här. Nej, men nu har det brunnit i huvudet på Tommy och men det är sant, det står ju här. Titta, det står ju här liksom. Det är klart det är sant. Nej, det måste vara någon kupp, och du vet så här. Och det här var ju då precis det reklambolaget ville, helt enkelt, att skapa en snackis. Och det tog sån fart, det tog sån skruv att det blev helt det blev kaos, helt enkelt. Jag satt hemma med en dator i 24 timmar och tittade och med armarna i kors och gjorde ingenting. Jag gjorde ingenting. Va? Utan att det här spred ju sig själv liksom, som en löpeld. Jag tror att efter någon gång på eftermiddagen så, här, så låg jag så här, 5:a, 6:a på Twitter i världen. Förstår du vad jag menar? Alltså det var helt skadat, va? Det började komma så här förfrågningar från andra länder, så här, äntligen hårdrock, så här, finnarna skulle ju ha över mig direkt på en gång förstås. Och jag fick brev från England, ifrån artisten Black. You must be aware of that I've been working under this name for a couple of years now, so we need to talk, liksom, och sådär, va. Och det var sån himla rulle på det här, så man... Man blev nästan chockad faktiskt. Hur som helst så kände vi att och alla tidningar började nosa och vad det var. För att de fattade att det här är någonting annat, tänkte de flesta journalister. Och jag började väl nosa runt och sådär och grävde som journalister gör. Och vi kände väl att vi måste släppa det här nu, för att vi kan inte hålla på en vecka med det här. Det går inte. Jag kunde inte gå ut. Vet. Och så på morgonen efter, alltså 24 timmar tog det, va. Så släppte vi det liksom att, vi släppte en video på nätet. Där jag säger att jag kommer aldrig byta namn. Utan jag kommer alltid heta Tom Nilsson. Och sen så åker jag ner en banderoll och så är det då reklam för en chokladbit. Och sen spelar jag en ny låt. Och det var det, liksom. Och efterspelet blir då, alltså jag har ju en efter det här så får jag ha en regelrätt presskonferens, alltså. Du vet, varenda tidning och sådär, va, vill ju veta varför jag gjorde det här och hur det gick till och bla bla bla. Och den första reaktionen var ju så här, ja men fy fan vad larvigt och alla pissar på det här liksom. Och, dum i huvudet och man får inte göra så här och bla bla bla. Så här. Men sen lovar jag det att det var möte på varenda tidningsredaktion i hela Sverige. Där man funderade över hur kunde vi gå på det här? För när man förstod att jag gjorde inte ett skit. Utan det var ju de som gjorde kampanjen. De som ogillade det mest. Som skrev mest. Det var ju de som gjorde kampanjen. Inte jag. Förstår du vad jag menar? Och när det gick upp för alla redaktioner att det var så det var egentligen. Då började det komma hyllningar. För att det kändes som att medias enda sätt att försvara att man hade hjälpt till och marknadsföra det här var att säga att man blev så himla lurad. Så att helt plötsligt så kom det så här, ge Tommy Nilsson marknadsföringspris, Nobelpriset i marknadsföring liksom. Oj vad vi blev lurade, oh, det var ju ganska kul ändå, så här va. Så att, det var intressant. Det enda jag ångrar det är att vi inte spelade in en dokumentär faktiskt. Det skulle vi ha gjort. 24 timmar med Black
på nätet. Ja, sjukt coolt faktiskt.
Ja.
Den skulle visas på alla skolor.
Ja.
Alla marknadsskolor.
Jo, men du vet, reklambyrån har ju fått åka runt och hålla föredrag och vunnit priser om just den här kampanjen, va. Så att de lyckades. Marabou var jätteglada och jag var glad. Så att liksom... Check, check, check. Jättemycket sura journalister och som än idag inte kan tycka att det var på skoj. Liksom. Men det är smällar man får ta. Jag ångrar det inte. Jag tyckte det var skitkul. Jag tyckte jag bjöd svenska folket på ett gapskratt i 24 timmar. Och det gör jag gärna. Liksom. Så det var en rolig erfarenhet. Man kan väl tänka så här, att man ska vara försiktig med vad man säger på nätet. Det kan man ju lätt säga. Och hur snabbt det går när folk kastar upp saker på väggen bara och ser om det fastnar. Liksom utan att källkolla eller utan att granska och vidare. Så där. Så, jag fick en fråga av en journalist. Så här, amen, får man luras på nätet? Får man det verkligen? Så. Och jag kunde inte annat än att skratta. Att åt en journalist som frågar mig om man får luras i media liksom. Jag sa till honom så här, det är väldigt tråkigt att man ska gå ur världen som den första som ljög på nätet liksom, eller i en tidning. Det känns ju lite jobbigt, men annars är jag glad så här.
Ja, bra svarat. Du har ju också varit med i Så mycket bättre. Mm. Haft medverkan där. Hur var den tiden?
Det var skitkul, verkligen jätteroligt var det. Det där är ett program som är populärt och jag förstår varför. Både bland publik och artister kan jag tänka. De flesta jag känner vill vara med. För att det är ett roligt sätt att framföra sin och andras musik på liksom, och de diskussioner som uppstår och sådär. Det började ju jättetråkigt. Fredde Wadling tyvärr bestämde sig för att åka hem till himlen. Och det var ju inte så där himla kul förstås. Och vi undrade ju liksom hur det skulle bli, om det skulle bli av och sådär. Men det bestämdes ganska snabbt att vi skulle göra ett hyllningsprogram till honom. Och fortsätta göra det bara som det var tänkt så att säga. Och jag tycker vi klarade det. Det är nog kanske det jag är mest stolt över i den här programserien. Att vi klarade den grejen så pass värdigt på något sätt. Va? Han var med oss hela tiden på något sätt. Och sen så träffade jag en massa nya sköna människor. Några kände jag förut. Jill, en gammal kompis. Dan jag träffat på många gånger och sådär. Och de andra tre, Josefin och Magnus och vem har jag glömt? Lisa. nya bekantskaper. Men jag tror att på grund av det här som hände med Freddy så blev vi en väldigt tajt grupp. Så det fanns liksom inte utrymme för en massa egoutflykter så där, på något sätt. Utan det var ganska värdigt på något sätt, hela serien. Vi blev goda vänner, tycker jag. Så ser jag det i alla fall. Och jag träffade Jill senast för några dagar sedan, Danny också. Och så där. Och ibland hänger vi på nätet och snackar så där. Och det var skitkul helt enkelt. Och jag fick... jag hade ju liksom påbörjat en ny del av min karriär, om man säger så. Jag jobbar med lite yngre människor, lite coolare sound och lite så här, mer up to date. Och sen fick vi det här i knät. Så det var bara liksom att fortsätta på det spåret. Och det är klart att man får ett lyft på något sätt. Va? Det är ju så med alla de här programmen som där man möter människor varje vecka. Det kan vara Idol eller Let's Dance eller vad som helst, körslaget eller du vet. Så människor, eller folk tittar på det här och så skaffar man sig en favorit. Så det här, han är mycket bättre, hon är skitbra. Så här, och folk pratar och liksom, man kan göra en stor gala för, där det är miljoner tittare, men det har ju inte alls samma effekt liksom, som när man är med varje vecka. Det var cool att få vara med. Lite kvitto är det ju också på att man har lite låtar som folk vill höra. Liksom. Så bara positivt. Ja.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och du börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
För att lyckas med det man vill i livet så ska man nog först och främst omge sig med människor som är bättre än sig själv, tycker jag. Att man har liksom, man hittar ett team. Så här, alla människor borde ha en styrelse som man kan rådfråga om saker. Så här, ja, folk runt omkring som man litar på och som nödvändigtvis inte har samma åsikt som man själv har. Liksom. Det är bättre att vara ibland människor som har andra åsikter kanske. Så där. Och kan hitta andra vinklar och liksom... Det är mycket intressant att diskutera med någon som inte tycker som jag, kan jag tänka. Och omge sig med människor som är bra på det man är svag på själv. Liksom. Man kan inte göra allting själv. Man måste ha ett team sådär, av tänkare runt sig, vad man än gör, tror jag.
Och om du skulle ha ett papper och en penna framför dig och du legat på din dödsbädd. Mm. Du skriver skulle kunna kommuniceras över hela världen. Det skulle upp på massa billboards på Times Square lite överallt. Så du har en penna och tomt papper framför dig. Mm. Vad hade du skrivit på det här pappret då?
På min gravsten ska det bli to be continued, ska det stå där.
To be continued.
Ja, to be continued. Fortsättning följer. Men jag tror att det skönaste med mig, i mig just nu, det är nog att, jag tror jag hade skrivit så här: kära vänner, det finns absolut ingenting att vara rädd för. Och det innehåller alltså, det finns ingen anledning att vara rädd för en annan hudfärg, en annan politik, en annat sätt att se på saker överhuvudtaget. Det finns ingenting att vara rädd för. Det tror jag är en bra grej att ha med sig.
Ja, verkligen. Om du skulle få lyssna på någon i Framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
Eliasson. Vår FN-ambassadör som gick i pension här nu då, eller om man har något annat uppdrag, det vet jag inte nu, men det är ju en fantastisk man som har en hel del att berätta, tror jag. Han verkar väldigt empatisk och en fin man som inte bara tänker på sitt eget bästa.
Och om man ska komma i kontakt med dig, hur är det man ska göra då? Vilka plattformar kan man följa dig på? Hur kan man komma i kontakt med dig?
Jag finns ju på Facebook och så finns jag på Instagram. Det vill säga, jag är 50-årsåldern. Ja. Alltså det går ju så fort så man är helt ute redan. Men där finns jag i alla fall som Mr. Tommy Nilsson. Var det någon som skrev någon gång som startade upp det där åt mig?
Mr. Tommy Nilsson.
Ja. Där finns jag och jag tjatar lite med folk. Ganska ofta faktiskt. Och tycker det är kul att följa andra och som har helt andra intressen eller yrken än vad jag har och deras vardag och sådär. Och försöker lyfta folk ibland om jag kan. Jag har lite funderingar på en YouTube-kanal faktiskt som strax ska starta upp.
Kul.
Jag åker på en turné här i vår och jag tänkte starta upp den i samband med det. Men där vi också ska ha ett program som blir någon slags YouTube-podd då, kan man kalla det för.
Spännande.
Ja, vi får se.
Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Tommy Nilsson, för att du gästade Framgångspodden. Det har varit superkul att höra på din resa och du har gjort så otroligt mycket saker och mycket att dela mer av som jag är helt övertygad om att du har tyckt varit väldigt meningsfullt och helt fantastiskt.
Jag tackar för semlan.
Ja, tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Framgångspodden with Alexander Perleros.